Hej, det här är avsnitt 1 av podcasten Webbstrategi för alla. Du som är lite vaken kanske noterat att det här egentligen är det andra avsnittet. Anledningen till det är att förutom att jag är lite nördig så har jag alltid räknat från noll och haft lite förvirrat i skolan. Och nu senast när jag försökte byta namn hos Patent- och registreringsverket, så när vi skulle räkna generationer så räknade vi på olika sätt. Men första avsnittet och första platsen i en lista är nämligen plats 0 när man programmerar. Det här avsnittet handlar om hur man säkrar upp sin webbplats så att man inte läcker information om hur ens användare använder webbplatsen. Det är HTTPS. Den säkra varianten av webbprotokollet HTTP. Tacksamt nog tog Artem upp diskussionen på Slack-kanalen för webbstrategi för alla. Tacksamt för att jag glömde att skriva om detta trots att vi på min arbetsplats under året pratat en hel del om detta. Jag kan absolut förstå att frågan om HTTPS tenderar att bli väldigt teknisk. Eller att den tas upp av IT-tekniker på ett sätt som gör att alla andra backar undan och hoppas på att det bästa kommer att inträffa. Därför så tänkte jag skriva ihop och fundera lite kring detta och försöka komma fram till något klargörande. Och börja med poängen och avsluta med den teknik man kan behöva känna till om man mot förmodan väljer att efterforska ytterligare. Eller ta den tekniska diskussionen med kollegor och konsulter. Det är upp till dig att avgöra om detta blev mer begripligt eller om det var ännu ett bidrag till den tekniska mumbo-jumbon som florerar. TLDR, alltså too long didn't read. HTTPS gör att webbkommunikation sker genom en privat och skyddad kanal över internet. En webbplats bör alltid använda HTTPS, särskilt om man har formulär eller visar upp innehåll som är unik för respektive användare. I annat fall så riskerar man att mellanhänder kan läsa allt innehåll i klartext, det som man har kommunicerat. Formulär och känslig information skickas via säker kanal. Ja, när jag skrev boken Webbstrategi för allas sista kapitel om vad man bör kolla på sin egen webbplats formulerar jag denna frågeställning så här. Citat. När ett formulär på webben postas tillbaka till webbservern sker det ibland på ett sätt som gör att alla fältens innehåll kan läsas i klartext om någon tjuvlyssnar på vad som skickas i nätet. Är det då ett inloggningsformulär kan lösenordet läsas av varje nätverksadministratör som övervakar nätverkets trafik. Men din besökare kan också sitta på ett oskyddat trådlöst nätverk på ett hotell eller råka ut för andra svagheter, ofta kallat man-in-the-middle-attacker, vilket innebär att illvilliga kan avlyssna allt som skickas. Detta gäller även för webbsidor som besökaren tar emot, inte bara formulär som skickas, och känslig information i sidans innehåll kan teoretiskt sett avläsas vid transporten mellan server och besökarens dator. Det varje webbplats bör göra är att skydda känslig trafik så det går via protokollet HTTPS. Det innebär att informationen sänds i krypterad form via SSL/TLS. Det är viktigt att besökaren själv kan verifiera att trafiken är skyddad så de vågar använda webbplatsen. Därför är det en bra idé att enhetligt köra med HTTPS på hela webbplatsen, även om behovet bara finns på delar av webbplatsen, för att kontrollera att informationen som skickas säkert via egna API:er till besökarens enhet kan du behöva kontakta en utvecklare. Slutcitat. Detta från Webbstrategi för alla 2014. Det handlar om användarens integritet. Så här i ett digitalt samhälle, post-Snowden, är det tyvärr tydligt att vi som utgivare av digitalt material behöver visa omsorg om de som väljer att ta del av materialet vi erbjuder. Om man använder vanlig HTTP skickas allt mellan webbplatsen och besökaren i klartext över internet. Vi vet att åtminstone när informationen passerar landsgränser är många övervakningsmyndigheter väldigt intresserade av att ta del av allt de kan komma över. Diskussion om rent mjöl i påsen och varför kan vi ta någon annan gång. Det är inte bara FRA, GCHQ, NSA med flera statliga övervakare man bör oroa sig för. Eller om din användare är utomlands. Det räcker med att din användare har anslutit till ett hotells wifi-nät för att det ska börja bli riskabelt att skicka känsliga uppgifter. Man kan inte vara säker på om någon oönskad part övervakar kommunikationen. Att använda HTTPS är en billig försäkring för att göra den avlyssningen väldigt mycket svårare. Frågan om HTTPS har vissa likheter med diskussionen om cookies, Google Analytics och tredjeparter i största allmänhet. Den största skillnaden är att om en webbplats spårar sina användare med hjälp av en tredjepart är det oftast inte någon unik information om användaren som delas med tredjepart. Eller åtminstone så är det väldigt ofta så att användarvillkoren för de tjänsterna kräver att man anonymiserar data. Unik och potentiellt väldigt känslig information är ofta det som motiverar till att använda HTTPS på en webbplats. Mest klockrena exemplet är väl hur bekväm du är med att fylla i en hälsodeklaration på nätet och skicka in om du inte vet vem som får ta del av det du skriver. Det kan i värsta fall vara mycket värre om dessa uppgifter får fötter jämfört med att tredje parter får veta om att man besökt en sida av känslig natur. Som att läsa på om klamydia eller liknande som DN rapporterade om hösten 2015. Citat. Går man exempelvis in på Centrum för sexuell hälsa vid Skånes universitetssjukhus är några av nyckelorden som skickas homosexualitet, klamydia och AIDS. Nyckelorden tillsammans med ett unikt ID-nummer gör att företaget kan följa besökaren på mängder med andra webbplatser. Detta var vad DN.se rapporterade i artikeln Svenska myndigheter lämnar ut dina surfvanor. Praxis på området borde vara att man, att man använder HTTPS på hela sin webbplats om det finns behov av det någonstans. Anledningen till att inte använda HTTPS enbart där det behövs är att din användare kan vilja verifiera att webbplatsen använder en säker kanal innan hen ger sig i kast med att interagera. Det kan ge fel intryck att en webbshop först vid utcheckningen av en kundkorg börjar använda HTTPS. Det är inte säkert att man lyckas behålla den säkerhetsmedvetna kunden så långt i processen. Samma sak vid e-tjänster som bygglovsansökan på en kommunsajt och så vidare. Ett av få undantag bland kommunerna som kör med HTTPS är Uppsala. Något min kloka vän Sebastian Danielsson i deras webbförvaltning säkert är väldigt nöjd över. De gör ju väldigt mycket rätt i största allmänhet skulle jag ju tycka i Uppsala. Vad säger lagen om detta? Jag är inte jurist, men det är väl främst personuppgiftslagen och patientdatalagen jag tänker på i detta sammanhang. Har du lyxen att, som jag har på jobbet, att ha erfarna jurister att rådfråga, så kolla ifall de har ett utlåtande åt dig. För oss lekmän har ofta Datainspektionen vettiga frågor och svar. Och såklart även om patientdatalagen och personuppgiftslagen. Det går faktiskt att ringa dem också om man vill ställa kompletterande frågor. Det har åtminstone jag lyckats med några gånger. Kortfattat, en persons hälsotillstånd, sexualitet, religion, politiska åsikter, ursprung etc. är känsliga uppgifter som man måste vara mycket försiktig med. Det innebär att det finns regler om hur man får dela med sig och vad som anses vara ett slarvigt handhavande. Nackdelar med HTTPS. Säg det goda som inte har någon nackdel. I detta fallet är nackdelar primärt två stycken. Dels blir webbplatsen långsammare för många besökare, men det kostar också pengar att få ett certifikat för att kunna använda HTTPS. Om man är noggrann med begreppen så är det ett SSL-certifikat det handlar om. Det är bra att veta om du skulle göra mer efterforskningar. SSL står för Secure Sockets Layer och som namnet antyder är det ett säkert lager, i detta fallet ovanpå vanlig HTTP. SSL används ofta synonymt eller i kombination med TLS och TLS står för Transport Layer Security. Om du ska köpa ett certifikat så köp ett trovärdigt certifikat eller låt bli. För att börja då med certifikatet, de utfärdas likt ett pass av en betrodd part och är tänkt att kunna verifieras och vara svår att förfalska. Tanken är att den organisation som utförde certifikatet ska vara trovärdiga. Detta blir de genom att inte dela ut certifikatet till tveksamma organisationer. Inte sällan kostar ett certifikat någon tusenlapp om man vill ha det från en trovärdig utfärdare. Det erbjuds ibland certifikat från mindre kreddiga utfärdare. Det är dumsnålt att spara pengar på detta kan jag tycka. Risken är att det kostar dig väldigt mycket mer pengar när samtliga certifikat från den utfärdaren du valde då blir återkallade. Sånt händer ibland. 2011 exempelvis blockerades ett certifikat i flertalet webbläsare på grund av att organisationen DigiNotar utfärdat massor med felaktiga certifikat. Det här handlar om förtroende och efter att DigiNotar blivit hackade försvann förtroendet för dem. Nackdel 2. Långsammare upplevelse. Genom att webbplatsen och användarens webbläsare har krypterat sin kommunikation blir allt material unikt för varje besökare. Dels för att en viss sida på webbplatsen inte ser likadan ut för två olika användare. Men också för att det inte går att inspektera vad sidan innehåller gör att det inte går att använda cache-funktioner. Ett exempel på var en cache-funktion kan finnas är det nätverk som man kopplar upp sig på hos sin arbetsgivare. Det är troligt att delar av populära webbplatser mellanlagras en stund i det lokala nätverket på jobbet. Innebörden är att en artikel från Dagens Nyheter kanske hämtas från det lokala nätverket istället direkt ifrån DNs webbserver. I alla fall om en kollega precis innan hämtade exakt samma artikel. Detta gör man för att minska organisationens trafik över internet, och det är någonting som kostar pengar. Och dessutom så snabbar det upp surfandet. Du som jobbar som webbredaktör har säkert råkat ut för att en ändring inte riktigt har slagit igenom på den sida som du just uppdaterade. Det är samma typ av teknik och utmaning som vi pratar om här. Kryptering via HTTPS gör att varje sida måste skickas från webbservern vid varje förfrågan och att innehållet behöver sammanställas på nytt för varje besökare. Det tar kraft från servern, innebär mer trafik över internet och skapar extra fördröjningar på grund av att varje sida måste hämtas från källan oavsett om innehållet ändrats eller ej. Ett alternativ skulle kunna vara att man kör med HTTP2. Och det är ett alternativ jag tycker man ska undersöka om det redan nu går att ta steget direkt till HTTP 2.0, eller tidigare kallat Speedy, SPDY. Främsta införsäljningsargumentet är att det är modernare och det är skapat för att stödja kryptering och dessutom går upp till 10 gånger snabbare i överföring av innehållet. Som grädde på moset behöver man inte vara lika nitisk med att få filer för varje sidvisning. HTTP 2 är bättre på parallellism än HTTP 1.1 som vi har idag, alltså bättre på att skicka flera filer på en gång. De organisationer som kör Microsoft Webserver, IIS, oftast i kombination med Episerver, får dock vänta åtminstone till 2016 innan stöd för HTTP 2 finns. På andra plattformar så finns det stöd redan nu och många webbhotell kommer nog börja titta på det här ganska snart. Jag hoppas att detta var klart som korvspad. I värsta fall så kan du alltid höra av dig i poddens avsnitt på webbstrategiforalla.se.